Hur är man då så där god och kristen och fridfull, fridsam, ödmjuk? Jag tror att en stor del av den vägledning vi kan ha för att bli mer som Jesus, den finner vi i Guds ord. Genom att leva efter det och följa Guds ord. Vi kan börja gå igenom här i Matteus 5:17. Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Ibland så trodde folket och ledarna att Jesus hade kommit för att han var som en rebell som kom för att liksom kasta ut allt det gamla, att göra sig av med allt, att slänga bort Bibeln som de levde efter. Men Jesus säger: nej, jag har kommit för att fullborda, för att uppfylla. Det är som den här vasen. Om vi skulle jämföra den här vasen med Guds ord, med gamla testamentet som fanns när Jesus kom, så kom han inte för att förstöra. Han kom liksom inte för att kasta den här på marken och förstöra och göra sig av med det, utan han kom för att uppfylla det. Uppfylla på så många olika sätt. Och de skrifter, eller lagen och profeterna, det handlar alltså om GT. Det används ofta för att tala om hela gamla testamentet. Både den lag som Moses skrev, men också de som skrev efter honom, fram till sista boken i gamla testamentet, som är profeten Malaki. Allt däremellan räknas som lagen och profeterna. Och det är det som Jesus inte kom för att upphäva, utan för att fullborda. Efter Jesus hade uppstått, så kan vi läsa i Lukas evangeliet 24 och 27. Då träffar han några av lärjungarna som inte riktigt hade förstått det här med Jesus, vad han kom för att göra. Och då läser vi så här: och han började med Mose och alla profeterna förklara för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Alltså Mose, lagen och profeterna. Det börjar med Mose och sen fortsätter det med massa profeter. Och Jesus, han börjar där och slutar med profeterna, för att innefatta hela gamla testamentet, och säger att i alla de här skrifterna, varje bok talar om mig. Jesus har kommit för att uppfylla profetior. GT, eller gamla testamentet, är fyllt med profetior. Saker som han har sagt. Det här kommer hända sen. Och Jesus hade uppfyllt dem. I Matteus evangeliet som vi läser ifrån idag, och som jag predikat från tidigare, så är det från början till slut fyllt med tillfällen då Jesus, det står att Jesus uppfyller profetier. När det pratas om att Jesus blev född av en jungfru, och Josef och Maria, och hela den berättelsen, så läser vi Matteus 1:22. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Det börjar där med en uppfyllelse. Och det fortsätter genom hela Matteusevangeliet. Jag kan ta ett av, i avslutningen där. I Matteus 27. I 27 och 7 så står det så här. Och det beslöt att för dessa pengar, pengarna som Mose, eller som Judas hade fått för att förråda Jesus, för de pengarna talas det om nu. Och det beslöt för de pengarna köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken än idag blodsåken. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats. Och jag gav dem till betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Profetier som om igen, som har stått där och har funnits länge, länge tillbaka, men som Jesus uppfyller genom sitt liv på jorden. Han kom för att uppfylla alla dessa. Och nu tar jag bara upp två profetier som Jesus uppfyllde genom sitt liv. Och det finns väldigt många fler i Matteus evangeliet som Jesus uppfyller. Och det finns ännu mycket mer i Gamla testamentet. Då är det som att han uppfyller någonting. Han fyller upp. Och det ordet som används för att uppfylla, det handlas, är samma ord som man använder med att fylla upp någonting. Han fyller upp. Det var tomt tidigare. Det var ouppfyllt. Men Jesus, han kommer och fyller upp. Han kommer också och uppfyller förebilder eller typer som har funnits i Bibeln. Jesus kan ju för sig ses som förebilden för alla dessa som har varit tidigare i Bibeln. Både de som fanns innan Jesus och för oss är han vår förebild. Vi kan till exempel ta bilden med Abraham och Isak. Abraham, Gud sa till Abraham, gå och offra din son på ett altare för att visa hur hängiven du är för mig. Abraham går upp till berget, tar med sig sin son Isak och är beredd att offra honom på altaret. Men Gud, han säger stopp, vänta. Och istället så visar det sig att det finns en bock där som de offrar istället för den här. Jesus är den bilden. Gud får symbolisera Abraham som sänder sin son Jesus Kristus till jorden för att dö för våra synder. Han offras för oss. Eller bilden av kungen i Gamla testamentet. David, han blev smord till kung. Han blev kung, men han blev inte sedd som kung. Under många år så var han utkastad ifrån det israeliska riket och gick omkring i öknar och drog omkring med lösdrivare. Men han kom och blev kung och upprättade Israels rike större än det någonsin varit. Och på samma sätt kom Jesus. Han blev smord till Messias eller Kristus, räddaren. Och han blev inte mottagen väl. Men han kom för att upprätta Guds rike. Han uppfyller den bilden. Han är också prästen som kom. I gamla semester fanns det en överste präst som hette Aaron. Han skulle vara medlaren mellan Gud och människa. Han var den som stod där emellan Gud och människan. Och offrade offer för att tillgodose Gud. Och förlåta folkets synder, så offrade han offer till Gud för människans skull. Men Jesus, han är den fullkomliga medlaren. Han offrar inte ett får eller en bock. Han offrar sig själv till Gud för folkets skull. Han är också profeten. Precis som Mose var en profet, så är Jesus den stora profeten som talar Guds ord till människorna. Han är den som, precis som Mose, för in folket in i vilan. Han går med dem och för dem in i en vila med Gud. Han undervisar folket. Och på samma sätt så uppfyller Jesus det. Han uppfyller alltså ännu mer. Han uppfyller. Han fyller upp det gamla testamentet. Han fyller också upp lydnaden mot Gud. Han lydde Gud perfekt. Han lydde Gud både i hjärtat, det som ingen ser, och i det yttre. Så levde han efter Guds lag, efter Guds vilja. Vi läser i Filipperbrevet 2:6. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Jesu lydnad mot Guds ord, vad Gud vill, det går så mycket djupare. Han går längre och djupare än någon annan av oss. Han gör det perfekt, utan att misslyckas eller synda en enda gång. Så gör han vad Gud vill. Han uppfyller lagen. Och det innebär att den lag som har funnits och som Gud vill att vi lever efter, den har Jesus uppfyllt för oss alla. För oss alla har Gud uppfyllt den lagen. Så att när vi får del av honom, av Jesus, så har han fullgjort lagen för oss. Det gör att vi kan få rättfärdighet. Att vi kan få det på grund av vad han har gjort för oss. Det blir som att han ännu en gång fyller på ännu mer. Och han uppfyller också hela den judiska ceremoniella och nationella lagen. Jesus uppfyller även det i gamla testamentet och Bibeln och i lagen som skilde judarna från alla andra. Och som visade hur judarna skulle tillbe Gud. Som offren och matlagar och allt sånt. Jag kan läsa ifrån Hebreerbrevet 10. Hebreerbrevet 10:1. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer, och inte ting i dess verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år bärs fram fullkomna den som träder fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? Det som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Till det är omöjligt för tjurar och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När Kristus träder in i världen säger han därför: offergåvor, offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen står det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor begär, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte. Fast den enligt lagen bärs fram. Sedan säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första och fastställer det andra. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesus Kristus, Kristi kropp, blev offrad en gång för alla. Mycket i lagen i Gamla testamentet är alltså en skugga av verkligheten. En verklighet som träder fram i Jesus och som vi ser i honom. Ibland kanske känns det som en motsättning mellan vad som står i Matteus evangeliet här, att jag inte kommit för att upphäva utan fullborda, och det som sägs här om att han upphäver och sen fastställer någonting nytt. Men ser vi tydligare och läser noggrannare, så ser vi att Jesus uppfyller vad lagen syftar till. Han uppfyller ett offer. I gamla, de offrade Israel. De offrade för varje synd de begick mot sin någon eller mot Gud. Så behövde de offra. De behövde offra ett lamm, eller ett får, eller en bock, eller en oxe. De behövde offra någonting för att få det rätt ställt med Gud. Men de gjorde dem om och om och om igen. Vilket visar på att de offer de bar fram, det räckte inte. Däremot så kom Jesus och han offrades en gång fullkomligt. Han offrade sig för oss fullkomligt. Kan också läsa ifrån Kolosserbrevet 2:16. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller i frågan om högtider eller nymånader eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Alltså, här är Paulus som skriver det här brevet, uttryck för att matreglerna och regler för fester som judarna hade tidigare, de gäller inte längre för oss kristna, utan de är uppfyllda i Jesus. Det finns många fester. Det finns en fest där som handlar om att folket ska ångra sig och offra för att få förlåtelse. Jesus är det offret som offras för oss en gång för alla. De har en fest som handlar om att Gud ska utgjuta av sin heliga ande. Och det har uppfyllts i också Jesus. Han kom och han har utgjutit av Guds ande. Och det kan vi få del av. Jesus alltså uppfyller även de här reglerna och ceremonierna som vi kanske lite ibland har svårt att förstå. Men han uppfyller dem. Nu är det inte mycket kvar. Men nu har jag tagit några exempel. Några typer av exempel på vad Jesus uppfyller. På vilka sätt Jesus uppfyller Bibeln och Guds ord. Men jag kan inte ta upp och hinna med och visa på allt. Det här är bara en liten del av den helhet som finns. Den helhet som Jesus fullkomligt uppfyller. Jag vill avsluta det här stycket med att säga, eller läsa från Jesaja 53:8. Som visar på en del på vad Jesus uppfyller. Och hur mycket det finns av djup i vad Jesus gör för oss. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser? Bland det ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Till han hade inte gjort, ingen orätt gjort, och inget svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomningar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar han min rättfärdige tjänar det många rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han har utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överträdares ställe. När jag läser det här kan inte jag tänka på något annat än Jesus och vad han har gjort. Jesus, ett skuldoffer som befriar oss från den skuld vi har. Han uppfyller lagen i skuldoffret. Han uppfyller också profetian i det här Jesaja profetia. Det finns ett så stort djup i Bibeln än någon av oss ännu har upptäckt. Och GT är fullt, Gamla testamentet är fullt av det djupet som visar på vad Jesus har gjort. Och det når sin höjdpunkt med Jesus på korset. I Johannes 19:30 så säger Jesus så här när han hänger på korset. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Jesus dör på korset och det sista han säger att nu är det klart, nu är det färdigt. Nu är det uppfyllt. Och på grund av han har uppfyllt det så kan vi få del av de välsignelser han har köpt åt oss. Det flödar liksom över. Det Jesus har gjort. Han fyller upp och det flödar över till oss. Jag fortsätter med Matteus 5:18. Amen säger, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Bokstaven det här talas om är den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet. Och pricken, det är som ett litet streck som särskiljer de olika bokstäverna från varandra. I svenska kanske man kan jämföra det mellan skillnaden mellan ett F och ett E. Det stora F, alltså, det har två streck och E har tre. Det är skillnaden. Och inte ens ett litet streck på en bokstav ska försvinna. Det är så med Guds ord. Jag läser ifrån psalm 119:52. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt den för evig tid. Guds ord är alltså evigt. Våra ord, de kan försvinna. Och den här världen försvinna. Men Guds ord, de består för evigt. Isaiah 48 så står det så här: Gräset torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Blomstren och gräset som det här talas om är en bild i det här fallet för oss människor. Vi människor, vi lever och vi dör. Vi finns till och vi försvinner. Och mycket av det vi gör här på jorden, det blir sakta till intet. Det finns många riken på jorden som har varit stora och starka, men som har rasat ut och försvunnit. Men Guds ord, det förblir ändå. Guds ord håller. Och det håller starkare och bättre än någonting annat. Även om vi skulle försvinna, så är Guds ord kvar. Även om Sverige skulle upphöra att existera, så finns Guds ord kvar. Inget krig eller någonting kan förstöra Guds ord. Det kommer evigt att bestå. Det går vidare till Timoteus 3. Andra Timoteus 3 och 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning och till fostran i rättfärdighet. För att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Alltså skriften, Guds ord, Bibeln. Den här boken. Den kommer av Gud. Den är utandad av Gud. Även om det är människor som har skrivit den, så har de gjort det vägledda av den helige ande. Det gör att de här orden som vi kan läsa här i, de står fast. Och även om allting annat försvinner, så kommer de bestå. Inte för att den här boken kanske håller, men för att det är Gud som har sagt dem. Och han är trofast. Han säger saker som förblir evigt. Han fastställer saker för evigt. I Matteus 5:19 så står det så här: den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Därför, på grund av att Gud har fastställt sitt ord för evigt, det kommer alltid stå kvar. Så den som behandlar Guds ord på ett felaktigt sätt, den kommer kallas den minste i Guds rike. Men den som tar vara på det och lär ut det, både gör och lär, kommer kallas stor i himmelriket. Från början, redan ifrån Moseboken, när Mose kom, hade skrivit lagen, så sa han så här. Jag läser ifrån 5 Mosebok 12:32. Allt vad jag befallt er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga till något till det och inte ta något därifrån. Guds ord är alltså evigt, och det gör att vi ska behandla det med respekt. I profeten Malaki så går han till rätta med prästerna. I Malaki 2:7 så står det så här: det är ett exempel på folk när någon inte tar vara på Guds ord. Till prästernas läppar skall bevara kunskap. Och hans undervisning skall man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Men ni har vikit av från vägen genom er undervisning. Har många kommit på fall. Ni har fördärvat förbudet med Levi, säger Herren Sebaot. Därför har jag gjort er till er föraktade och förnedrade inför folket. Eftersom ni inte har hållit er till mina vägar. Och tagit hänsyn till människor när ni undervisar. Alltså, Bibeln har med Gud att göra. Och det är honom vi ska ta hänsyn till. Det är han som är viktigast att ta hänsyn till. Inte någon människa. Inget annat ska hamna före honom. Och om vi tar hänsyn till vad människor tycker och tänker. När vi pratar om Bibeln och vad den säger. Då är vi på fel väg. Och då leder vi andra fel också. Vi behöver ha Bibeln som vårt rättesnöre. Och bara ta hänsyn till den. Inte förminska något. Inte lägga till. Inte ta bort. För jag vill i alla fall vara den största i Guds rike. Jag hoppas att ni också vill vara stora i Guds rike. Vi kommer kanske inte bli det. Men vi kan ju satsa på det. Vi behöver inte satsa på att vara de minsta. Att plocka bort så mycket som möjligt. Och se från minimum. Det går ju att satsa på att få ett minimum och komma till himlen med precis lite nöd och näppe. Eller så kan man komma till himlen och få så mycket mer. Vi kan satsa på mycket eller vi kan satsa på bara få lite. Och jag vill i alla fall ha mycket. Jag hoppas att ni också vill ha mycket och inte bara få det minimum. På Jesus tid var fariserna. Han gick många gånger till rätta med dem. För att de la till och plockade bort saker. Det är också ett exempel på när folk plockar bort saker från Guds ord. I Matteus 15:3 så står det så här. Han svarade: varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far och mor ska straffas med döden. Men ni påstår: om någon säger till sin far och mor: vad du kunde ha fått av mig, det ger som offergåva. Då ska han inte längre inte hedra sin far och mor. Ni upphöver Guds ord för era stadgars skull. Det är väldigt lätt att vi människor sätter upp regler. Men vi behöver akta oss för det. För om vi sätter upp regler så kan det hända att vi sätter dem högre än Gud sätter reglerna. Andra saker som Gud sätter värdefullare. Och det gjorde fariserna. De hade egna regler och bröt mot Guds regler. Vi har bara ett rättesnöre. Vi går inte efter vad människor lär. Vi går efter vad Bibeln och Gud lär. Det är vårt rättesnöre. Det är det vi ska följa. Och det är det vi kallar det till att både ta in och lära ut. När Jesus lämnade jorden så ger han ett uppdrag till lärjungarna. Och där i även oss genom dem. I Matteus 28:18 så står det så här. Då trädde Jesus fram. Han talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, det är med er alla dagar, inte tidens slut. Vår uppgift är alltså att gå ut och göra lärjungar av alla folk. Och när de har blivit lärjungar ska vi lära dem allt vad Jesus har befallt oss. Vi är alltså kallade att leva som Bibeln lär. Och också lära andra att leva som den lär. Inte som att vi ska döma folk som inte har blivit kristna än. Men när folk tar emot Jesus så ska vi lära dem att leva som han vill. För att få bli stora i Guds rike. För att bli använda av honom. Och sista versen i som jag ska predika över nu, det är Matteus 5:20. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, ska ni inte kunna inte komma in i himmelriket. De skriftlärda, de var de mest kunniga i hela lagen. Det var de som kunde mest av alla. Fariseerna, det var de mest hängivna av alla. De som levde till punkt och pricka efter alla regler. Men om rättfärdigheten, den rättfärdighet vi har, inte går långt utöver vad de hade, så kommer vi inte in i Guds rike. Alltså, kunskap räcker inte. Och yttre, vad vi gör, räcker inte. Att vi lever efter en yttre lydnad i vad vi gör, det räcker inte heller. Och vi ska se lite vad Jesus menar här. Han går till rätta med fariseerna på flera ställen. Och jag tar ett av dem, Matteus 23. För att förstå vad Jesus hade emot fariseerna och vad han menade att de hade fel. I 23:1 så står det så här. Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar: på Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty du talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar. Men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör det för att människor ska se dem. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. Här ser vi alltså ett av felen som Jesus tar upp. De hade fel motiv. Motiven syns inte alltid i vad vi gör. Men vad vi menar och tänker när vi gör någonting, det är det som är det många gånger viktigare än vad vi gör. Vi behöver rätt motiv i vad vi gör. För Jesus bryr sig om det inre, det som finns bakom vad vi gör. Jesus går vidare sedan och pratar om alla saker han dömer eller säger att de fariseerna gör och de skriftlärda gör fel. Han säger så här i vers 23 i samma kapitel: ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare, ni ger tiondet av mynta och dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen, rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare. Ni silar mygg och sväljer kameler. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklar, ni rengör utsidan av bägaren och faten, men inuti är det fulla av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisee, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar, utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av de dödas ben och all slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Jesus går här till rätta med fariseerna för att de har ett yttre. Det yttre, det ser ut som de gör rätt, men i hjärtat så är det fel. De har ett inre förfall. Och det räcker inte med att leva efter Guds vilja yttre. Bara här ute i vad jag gör. Och mitt hjärta har jag elaka tankar och ondska. Så räcker inte det jag gör yttre för att bli för en rättfärdighet som Gud vill att vi kommer att ha. I Markus 7:18 så står det så här. Han svarade: är ni också oförståndiga? Inser ni att inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren? eftersom det inte går in i hennes hjärta, utan ner i magen och ut på avträdet. Därmed förklarar han all mat för ren. Han tillade, det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lögnaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Vi kristna tror inte att man blir oren av vad vi äter, inte av vad vi dricker. Vi tror inte att man blir oren av att dricka sprit. Däremot av begäret efter det som finns i hjärtat. Vi tror inte att man blir oren av att äta gris. För det som kommer in, det kommer ut. Men det som kommer från hjärtat, det är det som gör oss orena. Det som finns här. Om jag hatar någon, så är det det som gör mig oren. Det som gör mig syndig. Inte vad jag äter. Eller inte äter. Paulus, han som hade varit en av de mest hängivna fariseerna, han lämnade allt det för att få tag på Jesus. Han hade allt det yttre. I det yttre var han perfekt. Han var en hängiven jude. Men han såg att det yttre inte räckte. Han behövde det inre. Och han gav upp allt det yttre. Allt det där som alla såg. Allt det där som alla sa att han var bra, Paulus är. Gav han upp för att få det rätt ställt i hjärtat med Gud. Och det nya förbundet, om vi pratar om det gamla som var tidigare, det som Gud upprättade med israelerna och judarna, så pratade han om Gud om. Han lovade ett nytt förbund. En ny relation som inte byggde på en lag, utan byggde på någonting i hjärtat. Jag läser det från Jeremia 31 och 31. Se, dagar skall komma, säger Herren, och då ska jag sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen mer sin broder och säga, lär känna Herren. Till alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den största, säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Vi lever inte, ska inte kalla det att leva laglöst. Vi är inte kallade att leva utan en lag som säger vad vi ska göra och som visar vad som är rätt och fel. Vi är kallade att ha Guds vilja, som är den Guds vilja, som är där lagen är ett uttryck för Guds vilja i våra hjärtan. Och det kan vi få tack vare vad Jesus har gjort. Vi kan få Gud som tar sin plats i oss och som i oss säger, det här vill jag, och får även oss inuti att vilja det Gud vill. Vi har inte längre en lag som säger, det här ska du göra för att komma till himlen. Vi har, kan få och har som kristna den helige ande som säger, det här är bra. Och vi känner då, det här vill jag. Inte alltid för att vi lyckas. Men vi kan få Guds vilja, Guds lag i våra hjärtan. Så vi vill följa, vill göra vad han vill. Och det är det nya som har kommit. Inte mer lag, mer som vi ska göra, utan en inre längtan efter att göra det Gud vill, som han ger oss. Vi behöver inte längre frukta straffet heller, för Gud har tagit på sig straffet. Vi behöver inte frukta för att misslyckas. Och hur mycket mer kan vi våga satsa då, när vi inte längre behöver frukta för att misslyckas eller synda? Det finns inget straff för det ju fel längre, för det har Jesus tagit. Och har du inte lärt känna honom än, så kan du få lära känna honom, för att han ska ta på sig det du har gjort som är misslyckat, som du har misslyckats och syndat mot honom. Vill du ha ett förändrat liv? Vill du ha ett förändrat 2017? Så ta emot Jesus, för han förändrar ditt liv inifrån och ut. Det börjar kanske lite, men det växer sig starkare. Det är inte en sak du behöver leva upp till, utan någonting som förändras inifrån ditt hjärta och utåt. Om du redan nu känner honom och har dig honom som herre, så sök uppfyllas mer av honom. Och låt Gud förändra ditt hjärta ännu mer. För det vill han. Och nu vill jag be tillsammans med er. Tack Gud, för att du har sänt din son Jesus Kristus till jorden för att uppfylla lagen och profetierna, för att ta på sig vårt straff och dö på korset, så att vi är fria från straff. Att du även har gjort allting perfekt, så att vi får ett rätt förhållande med Gud. Och tack att du har utgjutit in din heliga ande över oss, Gud, som tar sin plats i våra hjärtan och där förändrar oss inifrån och ut, så att vi inte längre behöver kämpa och arbeta för att uppfylla regler och lagar, utan av hjärtat vill leva som du vill. Hjälp oss och fyll oss mer med din heliga ande, för att vi allt mer ska kunna leva så som du vill och lär. Tack för att du har lagt din lag i våra hjärtan. Och tack att du har gett oss en bok, en bibel, med ord som håller, och som håller vad som än skulle hända. Även om vi dör, även om vårt Sverige försvinner, vad som än händer med världen, så står du fast, och ditt ord, det kan vi lita på. Tack Herre för det. Och om du finns här som vill lära känna Jesus, så prata med mig i livan sen.